Ja, idag blir det rysligheter för hela slanten, eller åtminstone musik från skräckfilmer. För både jag och min gäst Fredrik Strage är barnsligt förtjust i skräcksoundtracks. Och vi väljer några av våra favoriter i det här avsnittet. Så håll i er så åker vi. Det här är Skivsnack och jag heter Stefan Sundberg. Välkommen tillbaka till Skivsnack, Fredrik Strage.
Tack Stefan.
Idag, eller senast vi såg så pratade vi skivor man omvärderat. Idag har vi ett totalt annat tema och det var lite roligt inför förra programmet när du och jag bollade vad vi skulle ha för teman och vi kom lite olika idéer. Och så sa du, kan vi inte ha skräckfilms soundtracks? Och jag bara jublade för jag är ju en stor skräckfan själv. Vi har valt ut skräckfilms soundtracks av olika sorter som vi tycker att fler borde höra. Som många kanske har hört, men som vi lyft upp helt enkelt. Och det här är någonting av en samlargrej för dig, har jag förstått.
Jag köper många skräckfilm-soundtracks. Framförallt från 70-talet. Sen har det blivit nästan en industri att en del skivbolag pressar upp nyutgåvor av klassisk skräckfilmsmusik. Det ges ut en ny Halloween, alltså Alla helgons blodiga natt-utgåva i veckan känns det som. Och i många år köpte jag alla de där. Och nu börjar jag känna att jag ska egentligen bara köpa originalpressar från den tiden. Men jag har samlat väldigt mycket på det.
Har du någon sån här Holy Grail-platta som du inte har än, som du alltid liksom söker?
Jag skulle vilja ha alla Japan-pressar på John Carpenters samtliga filmer.
Ja.
Halloween till att börja med. Han är den kompositör/regissör som jag har definitivt flest skivor av. Jag har samlat jättemycket John Carpenter. Och han är väl en av mina fem stora samlarprylar. Dels John Carpenter, dels Lana Del Rey, dels Depeche Modes 12-tumssinglar, sen Nitzreb och sen kanske lite mindre grad Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. De fem grejerna köper jag verkligen allt jag kommer över med.
Skön blandning måste vi säga.
Ja, jag vet inte hur det gick till riktigt. Men ett av skälet till att jag gillar att köpa skräckfilm-soundtracks är att omslagen är så otroligt vackra när de har förvandlat filmaffischen till ett LP-konvolut. Och jag är ju också ett format som jag skulle ha samlat på om jag orkade engagera mig i Laserdisc.
Mm.
För jag är uppväxt på 80-talet när man pratade om Laserdisc-samlare som en högre nivå av människa. De var liksom övermänniskor. Det var de coolaste personerna i universum. De som hade Laserdisc-spelare hemma och köpte skräckfilmer på import. Och då kom deras laserskivor i LP-konvolut egentligen.
Just det, ja.
Som såg ut som filmer. Så ibland tänker jag att mina skräckfilm-soundtracks egentligen är Laserdisc-skivor. Jag har ingen Laserdisc-spelare. Jag har, nu ska vi se, första Terminator på Laserdisc faktiskt.
Mm.
Det gulliga med dem är att man måste byta sida halvvägs genom filmen.
Jag hade Laserdisc när
du hade Laserdisc, på riktigt? Ja.
Nej. Jo. Och har ett gäng filmer som ligger hemma.
Har du för en spelare också?
Ja, fast den är trasig.
De brukar bli det.
Ja. Det var jävligt dyrt, kommer jag ihåg, med Laserdisc.
Men jag drömde när jag gick i gymnasiet om att åka till Göteborg och gå på filmklubben som Micke Olsson hade. Micke Olsson var trummis i Sator. Och hans filmklubb var då den största i Göteborg och där visade han en massa oklippta skräckfilmer. Och sen kom typ Freddy Wadling dit och hängde och tyckte jag att, wow, tänker man var där.
Nu ska jag berätta någonting. Jag brukade hänga där.
Nej!
Jag och min kompis Kristoffer, vi åkte dit på, var det andra Långgatan eller tredje Långgatan?
Ja, tror du.
Och man gick dit och jag kommer ihåg, vad kunde vi varit då? 17-18 och så kom man dit och så sitter hela Sator där och vi bara, gud vad coolt. Och där såg man filmer som Shocker och Bad Taste, kommer jag ihåg jag såg där.
Shocker var Wes Craven, va? Det var svinbra.
Precis. Och vad
jag minns det som svinbra i alla fall. Men, ja.
Men han spelade mycket då, han hade ju Laserdisc såklart. Ja. Så, att, ja. Ja, så där hängde jag en del faktiskt. Det var roligt. Där såg man mycket film. Du, ska vi köra igång Fredrik? Ska du ta lead, höll jag på att säga, du som är gäst med ditt första val här då?
Vi börjar kanske med Goblins soundtrack till Dario Argentos klassiker Suspiria.
Mm. Härligt.
Ett oerhört suggestivt soundtrack med kusliga röster som nynnar nä, så här psykopat vaggvisa känns det som. Och sen iskalla syntar och märkliga överstyrda stråkar som liknar verkligen inget annat jag har hört.
Nej.
Jag har med mig den på vinyl nu öppnar jag gatefold-konvolutet här som är väldigt tjusigt. Grejen med Argento är att det är så vackert.
Mm.
Det är filmer där man kan rama in varenda ruta och blåsa upp som konst på väggen. Jag tror inte jag vet någon filmregissör, i alla fall ingen inom skräck, som är så visuellt överdådig som Argento. Dramaturgiskt finns det en del problem med de här filmerna för att det ofta inte hänger ihop.
Nej, och skådespeleriet haltar allt som ofta.
Det kan också halta ibland, men kaskaderna av blod, neonljusen och regn som rinner över vindrutan när någon är ute och kör bil som i början av Suspiria, det är verkligen visuellt fulländat. Och jag tror att som filmregissör kanske man ska egentligen i första hand ha något att visa, i andra hand ha något att berätta.
Mm. Men alltså, Dario Argento är ju fantastisk. Jag ska säga till de som inte känner till Dario Argento att han var, eller är, för han är ju fortfarande aktiv, en italiensk skräckfilmsregissör som gjorde sina mästerverk under 70-talet och början av 80-talet, får man väl säga. Och just som du säger, Fredrik, det är otroligt visuellt. Det är otroligt, ja, det är ju en acquired taste, får man säga. Jag fattade ingenting om hans filmer i början. Men också som är ju specifikt för Argento, det är att han just inkorporerade musiken på ett sätt som kanske inte hade gjorts förut. Just rockmusik och Goblin.
Han använde Goblin, som var ett progressivt rockband. Och huvudtemat på det här soundtracket har jag även på en vinylsingel. En turkisk press. Jag vet inte varför jag är så nöjd med det, men jag har Goblins tema från Suspiria på turkpress.
Temat från Suspiria med Goblin.
Jag älskar att det låter som en speldosa som man vevar i bakgrunden också. Det här barnsliga som blir obehagligt i den här kontexten. Det är intressant hur något ljud som får en att tänka på barnkammare och det mest oskuldsfulla som finns kan bli obehagligt.
Och just speldosa-grejer, nu har det ju nästan blivit lite av en klyscha, speldosa, men det här var ju 77, va, som Suspiria kom. Det här lät ju, och fortfarande låter som inget annat i skräckfilmssammanhang. Jag kan inte komma på något annat som...
Det märkliga är att jag tänkte förut på skräckfilmssoundtrack och vilka som jag verkligen blir rädd för. Och den musik som jag verkligen har blivit rädd för, det är inte någon satanistisk black metal eller ens någon... mördarblad med Nick Cave eller någonting, utan den låt som verkligen skrämt livet ur mig mest, det var en låt som jag hörde när jag var pytteliten. Ett litet barn av Jojje Vadenius.
Okej.
Okay. När han sjunger om att han ska bli pappa när han blir stor. Han sjunger, första versen är så här att jag ska få ett barn och vi ska ha så roligt och vi ska ha kul och vi ska busa och vi ska skrika och kaos, och det är liksom någon lycklig så här anarkistisk, nästan hippie 60-tals vibbelåten. Och sen kommer refrängen. Men ska jag säga, akta dig för eld och djupa vatten.
Ja.
Spring aldrig, aldrig bort från mig i den mörka natten. Jag minns när jag hörde det. Jag fick panik. Okay. Jag blev livrädd för den mörka refrängen.
Ja.
Den kändes så hotfull att jag sprang till mamma när den här låten började spelas. Varje gång jag hörde den. Och det är rätt märkligt.
Ja.
Så jag antar att sakerna man hör när man är liten, och det skrämde mig 1000 gånger mer än när jag sen så skräckfilmer när jag kanske var 10-11 år gammal. Det kan inte ens jämföra. Jag blev också rädd för... Det fanns en tv-serie som hette Professor Drövels hemlighet.
Just det, ja.
I slutet av varje avsnitt så hände det något otäckt. Och så kom det mörka stråkar och blås och det där... Vad var detta? Var det någon som sa på norska. Och jag blev livrädd. Fullständigt. Min lilla syster fick liksom fullständigt spel. Hon fick panik av det här.
Ja.
Så... Vissa ljud skrämde mig.
Ja. Du, jag tänkte haka på det här också. Vi tar ett Goblin-soundtrack. Och då har jag med mig soundtracket de gjorde innan Suspiria. Profondo Rosso. Eller Deep Red, som den hette filmen. När den kom
minst lika bra film faktiskt.
Ja,
jag älskar den.
Ibland står jag och så här svajar om det är Suspiria eller Deep Red som är Dario Argentos bästa film. Och lika så vilket som är Goblins bästa soundtrack. Suspiria är ju obehagligare. Alltså, men jag kanske inte sätter på Suspiria så mycket hemma för att ha i bakgrunden, för då blir man ju fan rädd på riktigt. Liksom.
Profondo Rosso är också otäck för att historien faktiskt fungerar.
Mm.
Det finns en intrig som han lyckas sy ihop i slutet av filmen.
Ja, precis. Den är kanske den bästa exemplet på då den här subgenren giallo, som det heter. Som var väldigt stor i Italien med mördare i svarta handskar och så vidare. Och det här var ju faktiskt Goblins genombrottsskiva. Det blev ju en stor hit i Italien när den släpptes. Goblin hette ju Cherry Five, tror jag, från början. Och släppte en skiva under det namnet. Men sen så hörde Dario Argento av sig och ville ha ett svängigt rockigt soundtrack. Och då släppte de den här skivan under då namnet Goblin. Och det blev ju då en superhit. Goblin, de spelar fortfarande, tror jag.
De turnerar fortfarande.
Ja.
I alla fall några originalmedlemmar, tror jag.
Ja. Profondo Rosso, temat från filmen där med Goblin, och jag tycker det här är fantastiskt bra. Det är obehagligt och svängigt samtidigt.
Vi går vidare till Krzysztof Komedas soundtrack till The Fearless Vampire Killers. Den hade även undertiteln Excuse me, but your teeth are in my neck.
Mm.
Det är alltså Roman Polanskis klassiska vampyrkomedi.
Med Sharon Tate, va?
Exakt, Sharon Tate spelar huvudrollen här. Och, eller en av huvudrollerna. Det är ju Polanski själv som spelar den unge vampyrjägaren som förälskar sig henne. Det här är ett otroligt vackert, gåtfullt skräcksoundtrack med drömska körer. Och man hör ändå Komedas jazzbakgrund lite när man lyssnar. Det är ingen slump att ett svenskt indieband döpte sig till Komeda efter den här kompositören.
Och det här är det sent 60-tal en gång, va? Kan det vara 68, 67-68?
Den är från 1967, den här. Och vi lyssnar på Main Title.
Main title från The Fearless Vampire Killers.
Av Krzysztof Komeda. Jag kan inte uttala Krzysztof på polska riktigt, men han är en otrolig filmkompositör. Han gjorde även musiken till Rosemary's Baby, till Kniven i vattnet och Cul de Sac.
Jag tänkte precis på Rosemary's Baby när jag hörde det här. Just det temat är väl en kvinnlig stämma, va, som sjunger något lite nästan barnramsaktigt.
Hans Hollywood-karriär hade precis kommit igång när han var i Los Angeles våren 1969, och på ett party så höll han på att skojbrottas med en polsk poet som var där. Alla polare med Polanski. Och Komeda skadar sig själv under den här brottningsmatchen och hamnar i koma och får sig och dör. Han dog bara, tror jag, 37 år gammal i april 1969.
Av ett skojbråk?
Ja, det var inte, ja, men de var ju jättefulla förstås. Ja. Men så det var ju en fullständig liksom chock för Polanski att hans vän och kompositör plötsligt dör. Och sen det som hände då i augusti 69 med hans fru, när Charles Mansons sekt dyker upp och slaktar henne och plus flera av deras gemensamma vänner i huset på Cielo Drive, heter det väl.
Ja, precis.
Så 1969 var inget bra år för Polanski. Det är mycket möjligt att Komeda hade varit med på hemma hos Sharon Tate den kvällen när Mansons anhängare dök upp.
Mm. Det här är jättebra. Och den här filmen, apropå det vi pratade om tidigare, saker man tycker var läskigt när man var liten och sen ser om det. Just den här Fearless Vampire Killers, eller Vampyrnas natt. Vampyrnas, ja. Den såg jag när jag var ganska liten och tyckte den var skitläskig. Och den här musiken,
egentligen är den fortfarande ganska lite obehaglig ändå.
Jag såg om den för inte så länge sedan. Nu inser man ju i vuxen ålder att det är ju mer av en komedi än en skräck. Ja. Men den är lite så här creepy. Det är alltså mycket stämningar som är obehagliga. Liksom.
Jag minns den ungefär som jag minns en amerikansk Varulv i London av John Landis. Att det är en film som verkligen lyckas förena komedi med skräck. Som funkar som skräckfilm, men ändå är lustig.
Mm. Ja, det blir snart fler skräckfilmsoundtracks med Fredrik Strage. Men innan dess så vill jag åter påminna om Skivsnacks Patreon. Vill du att podden ska kunna fortsätta så kan du stötta Skivsnack genom att bli en patron. Podden kostar en slant att göra varje månad och är helt ideell och drivs utan sponsorer. Så vill du så kan du chippa in en liten slant varje månad, och då kommer du också kunna ta del av exklusivt material som bara finns att höra där. Till exempel fler skräckfilmstips från mig och Fredrik. Bland annat berättar han där om sin kärlek till John Carpenter. Där finns också massor av exklusivt bonusmaterial från tidigare avsnitt av Skivsnack. Så gå in på patreon.com och sök Skivsnack. Stort, stort tack.
Jag ska hoppa till en... Nu ska vi se.
Det här är bara på CD, märkte jag. Jag tog med filmen också. Filmen heter Life Force. Jag vet inte om det säger någonting. Det är inte den mest kända filmen. Den här filmen kom 85 och regisserades av Toby Hooper, som ju gjorde, han slog igenom Texas Chainsaw Massacre på 70-talet. 74 kom väl den. Och den här, alltså den här filmen, den är totalt bananas. Det är ju de här israeliska kusinerna, var de, var Golan och Globus, som hade vad heter det, alltså himla Canon.
Canon, ja, som gjorde Terminator till exempel.
Ja, de blev ju lite så här specialiserade på actionfilmer kanske, och även skräck. Och den här filmen, alltså, de har slängt pengar på Toby Hooper. Det här är inte låg budget, men den är helt galen. Den är liksom extra allt av... Alltså det börjar som en slags alien rip-off när ett gäng astronauter kommer till ett skepp, och där hittar de tre mänskliga varelser i någon kapsel som de tar med till jorden. Och sen på jorden så blir det någon slags body horror film för att till slut bli en zombierulle. Hela London är helt översvämmat av zombisar, medan våra hjältar ska liksom besegra de här rymdvarelserna. Och det, alltså det är som en slags Yngve Malmsten i filmform. Det är extra allt hela tiden. Och ja, den är helt... Jag såg den här på bio när jag var 15 år. Då var den delvis klippt, kommer jag ihåg, och det var jag väldigt irriterad över att den var.
Jag läste här på omslaget att musiken är skriven av Henry Mancini.
Absolut. Han är ju en välmeriterad filmkompositör, eller vad han är ju.
Mest död. Känd för Rosa Pantern, signaturen kanske?
Ja, den gjorde han. Och han gjorde också Moon River till Breakfast at Tiffany, som jag minns rätt.
Just, han skrev Moon River,
herregud. Ja, och Peter Gunn theme tror jag också, ja. Han som har gjort du. Aha, precis, de har då rekryterat Henry Mancini och göra musiken till den här filmen. Och ja, men det visar ju också att här sparar vi inte på pengarna liksom. Han kan ju inte varit gratis. Och han har också då gjort filmmusik som är så fantastiskt pompös. Det är liksom, ja, men det är ju det klassiska med en symfoniorkester och så här, men det är bombastiskt, och det passar den här filmen alldeles utmärkt. Jag kommer ihåg när jag såg den här filmen på bio, jag var helt så här hänförd av det här temat.
Jag måste se den. Jag har missat Life Force.
Har du inte sett Life Force?
Inte sett Life Force.
Du måste se Life Force.
Gjorde Toby Hooper också den här Rymdens vampyrer?
Yep, ja, men det är den, Rymdens vampyrer.
Det är den.
Den hette det på svenska.
Ja, okej. För grejen är att jag läste om den i 80-talet, så den första tidningen jag läste som inte var en serietidning var Scandinavian Film och Video.
Ja, exakt. Ja,
svensk filmtidskrift som drev ett ständigt krig mot den svenska filmcensuren.
Exakt.
Och om en film blev totalförbjuden, då publicerade Scandinavian Film och Video en bildnovell. Och då kunde man, det var alltså bilder ur filmen, lång rad bilder, samtidigt som de hade texter, de berättade handlingen. Ruta för ruta. Ja. Det här händer. Så man fick hela storyn och man fick bilder, och kombinerade man det med att köpa soundtracket i filmen, så var det nästan som man såg den.
Ja.
För du kunde läsa bildnovellen och du kunde höra musiken.
Och jag kommer ihåg också, apropå att de drev den här kampen mot filmcensuren, hade inte de i varje nummer en så här veckans klipp, och så hade de liksom... Precis.
De berättade exakt vad som hade klippts bort av filmcensuren. Och de drog igång en namninsamling faktiskt för att Sylvester Stallones Cobra skulle släppas.
Ja, just det.
Och jag gick runt på min skola och samlade in namn för att stoppa filmcensuren. Jag gick med i MUFF för att de drev en sån kampanj att stoppa filmcensuren.
Mm.
Jag gick med i Moderata... Eller vänta, jag var för liten för att gå med i MUFF. Jag gick med i MSU, Moderat skolungdom. För det var den fråga som jag brann för.
Censuren. Ja.
Stoppa filmcensuren.
Och just Life Force då, eller Rymdens vampyrer, den vart ju saxad ganska rejält i filmcensuren när den kom.
Precis, och det var då jag läste om den i Scandinavian Film och Video. Just Rymdens vampyrer är ju faktiskt ett betydligt bättre titel än Life Force.
Eller hur? Vi ska lyssna på Henry Mancinis tema här. temat från Life Force av Henry Mancini till filmen.
Wow, bombastiskt.
Eller hur?
Jag kommer att tänka på, det är lite Wagner över nästan. Jag får lust att invadera Polen när jag hör det.
Ja. Från pompös Life Force till, vart går vi?
Jag lyssnade precis på ett polskt vampyr-soundtrack. Jag tänkte vi skulle fortsätta på det temat och lyssna på ytterligare ett polskt vampyr-soundtrack. Wojciech Kilars musik till Bram Stoker's Dracula. Mm-hmm. Francis Ford Coppolas mästerliga vampyrfilm från 1992 som jag aldrig tröttnar på. Det är en av de vackraste filmer jag har sett. Och nu tycker jag kanske inte att den är så otäckt längre. Jag, faktum är att jag svimmade när jag såg den första gången.
Det är sant.
Ja, inte för att den kanske var fylld med skräck, men den innehåller en scen där Anthony Hopkins som spelar vampyrjägaren Abraham Van Helsing, han ska ge en blodtransfusion till Lucy, en flicka som har blivit smittad av vampyrviruset. Och då använder han gamla sprutor från 1800-tals sprutor med tjocka kopparnålar som man sticker in i hennes vener. Och jag klarar inte av sånt här.
Mm-hmm.
Jag är hemofob, som det kallas. Jag kan inte se blod i en medicinsk kontext. Jag har inga problem med att någon hugger huvudet av någon på film eller motorsågsmassaken eller att någon lemlästar och styckar, någon slänger i en frys. Det är lugnt. Men om någon sticker någon i fingret med nål så blir jag väldigt skakig. Och när jag såg den här filmen så insåg jag att under den scenen att jag klarar inte av det här. Jag måste gå ut, så jag går ut. Jag var på Filmstaden i Linköping. Min pappa var med mig på bio. Så jag sa, förlåt, jag måste bara dricka lite vatten. Så gick jag ut, går in på toan, sätter på kranen och sen så kastar jag liksom vatten i ansiktet på mig själv från kranen. Tittar jag upp i spegeln och då är spegeln borta. Jag ser inte min spegelbild. Det är bara som en svart rektangel. Och så känner jag att det gör ont i huvudet. Och sen, har du svimmat någon gång på riktigt?
Så, nej.
Vad som händer då att det är som en hårddiskrasch i hjärnan. Det är inte som att sova, utan du är helt borta. Alltså fullständigt. Om du är medvetslös så är det ju, du drömmer inte, utan det är som att dö. Liksom, du är helt borta. Ja. Så jag vaknar upp och tänker att, oj, jag var ju på bio. Det har gått flera veckor. Vad har hänt? Så jag går ut och så har jag missat kanske en minut av filmen. För i och med att du är helt nedsläckt känns det så mycket längre tid.
Just det.
Så jag gick och såg om den sen när jag flyttade till Stockholm något år senare på Cinemateket och svimmar igen i samma scen.
Nej, är det sant?
Jag satt där och då gick jag inte ut. Jag tänkte jag kan sitta kvar här. Jag behöver bara inte titta på skärmen. Men jag spänner mig så mycket att på något vis jag får inget blod längre upp i huvudet. Så jag svimmade igen. Och det där har ju hänt flera gånger. Ofta då när jag varit tyvärr på BVC med mina barn och de ska lämna blodprov. Och så ska de ta någon nål och pressa ut lite blod i en kopp.
Mm.
Sist i hand så sa läkaren, hon tittade på mig och säger, jag tror nog pappa får lägga sig ner på en bänk lite här, eller hur? Jag kan ta hand om barnet. Så hon sitter med bebisen, men jag ligger där utslagen på en bänk.
Nej, men jag kan förstå, jag har väldigt svårt att se till exempel operationer på tv när det är så här, någon dokumentär.
Exakt, och så. Men det gäller Lucio Fulci.
Ja,
det är inga problem.
Nej.
Men operationer på tv är otroligt obehagligt.
Men det är ju riktigt. Det är riktigt.
Det är riktigt, precis. Ja. Jag berättade det på någon fest en gång, att jag led av homofobi och en tjej bara, vadå, deras kärlek är lika viktig som vår. Så, men jag sa inte homofob, Pucko. Hemofobi, det är en annan sak.
Thank you. Vampire Hunters från soundtracket till Bram Stokers Dracula. Jag ska be mig tillbaka till Italien igen. Och en kompositör som heter Riz Ortolani. Och filmen Cannibal Holocaust. Riz Ortolani, han var ju en italiensk kompositör. Han gjorde väldigt, väldigt många italienska skräckfilmer. Eller ja, mycket så här exploitation-filmer överhuvudtaget. Exploitation och sexploitation. Hur ska man förklara det på ett bra sätt? Det är, vad ska man säga, provokativa filmer. Mycket sex, mycket våld. Mycket lågbudget som italienarna var experter på, eller i Europa överlag, Spanien också så där. Och men alltså, jag måste ju säga, Italien och italienska filmer, oavsett om de är lågbudget eller inte, de tar ju verkligen sin musik på allvar. Jag tänker på alla de här exploitation-filmerna. Många så här fantastiska regissörer har gjort musik, eller kompositörer har gjort musik till de här filmerna. Ennio Morricone, han gjorde ju Dario Argentos första film. Riz Ortolani har gjort mycket soundtracks. Men den här filmen är ju väldigt speciell. Jag vet inte vad man ska säga om den. Det är kanske en av de mest kontroversiella filmer som gjorts. Det är väl moden till alla found footage-filmer. Det handlar ju då om ett dokumentärteam som åker till Sydamerika och ska göra en dokumentär om kannibaler. De försvinner, ett räddningsteam åker dit, hittar deras film och så spelas filmen då upp i någon slags realtid. Och Reggio Diodato som gjorde den här filmen, han jag vet inte om det här är sant, men det sägs ju att han betalade skådisarna för att försvinna under ett års tid så folk skulle tro att de var döda på riktigt, för den är ju otroligt brutal.
Det är väl en taktik som de som gjorde Blair Witch Project sen 1999 var det väl, testade också. Mm. Låta skådespelarna gå under jorden ett tag.
Precis. Problemet var ju att Reggio Diodato blev ju åtalad för den här filmen, för den var så brutal. Folk trodde ju att de hade dött på riktigt. Så han fick ju snällt be de här skådespelarna komma fram och visa sig och säga att vi lever. Oerhört obehaglig film. Många filmer som har 40 år på nacken, den här kom 1980, kan man ju idag se på och känna lite som du var inne på förut. Nej, men så läskigt är det. Den här är fortfarande fruktansvärt obehaglig. Jag vet inte, vad tycker du om Cannibal Holocaust?
Jag är kanske inget gigantiskt fan av filmen. Den är ju verkligen... Sen är det svårt ibland för kannibalfilmer när de slänger med lite djurplågeri. De kanske mördar någon, eller mördar, de dödar något djur för att komma i den rätta terrorkänslan. Och det känns lite onödigt, tycker jag. Men den är ju skabbig.
Mm.
Man vill duscha efter att ha sett den.
Ja.
Och det är därför många av de här filmerna funkar ju bäst på VHS. Den gryniga bildkvaliteten förstärker det obehagliga.
Ja. Ja, för den spelas ju upp liksom som en oredigerad då 16 mm eller om det är 8 mm, jag vet inte vad det ska föreställa, och det är, den är det är inte liksom, det är for the faint hearted.
Jag pratade med den svenska filmsamlaren Daniel de la Morte en gång, som har skrivit flera böcker om italienska skräckfilmer, och han hade en teori om att kannibalfilm ska ses på VHS. Mm. Det funkar inte på Blu-ray riktigt.
Nej, det kan
man inte. Man vill ha grynigheten. Men det är en väldigt harmonisk, vacker musik det här.
Exakt. Det är det som är så intressant, att Riz Ortolanis musik är ju något helt annat än vad själva filmen är. Om filmen är grisig och äcklig till absurden, så är det här oerhört vacker musik. I alla fall temat. Sen resten av musiken är ju rätt obehaglig. Jag satt och lyssnade på den här om kvällen hemma, och då kom min son och bara: mår du bra? han undrar, vad är det du lyssnar på? Och då var
det finns ändå något, jag vet inte om det beror på att jag kopplar den här musiken till Cannibal Holocaust, men det är något med den här, det är nästan som islistning, att det är så gulligt och fint. Det är något som spelas i grupprummet på en mentalsjukhus för att patienterna ska lugna ner sig.
Mm.
Och det har en lugnande effekt, men samtidigt har det här mörkret.
Jag tycker det här, alltså temat är ju fantastiskt vackert. Ett av mina mäktigaste konsertminnen, det är när jag var på Konserthuset här i Stockholm. För Orvar Sävström, filmmogulen, eller vad ska jag säga, filmexperten, han satte ihop konserter där han spelade upp, inte han då, men...
Bland annat Conan the Barbarian-musiken tror jag han har.
Ja, men precis. Han organiserade så här konserter med olika typer av filmteman. Och då var jag såg när de spelade skräckfilmsmusik, och då körde de den här Cannibal Holocaust med liksom symfoniorkester, stor kör, var oerhört mäktigt alltså. Och jag tycker temat är ett fantastiskt vackert stycke musik. Vi lyssnar. fantastiskt. Cannibal Holocaust, Riz Ortolani, the main theme från Cannibal Holocaust. Ja, vackert.
Vi fortsätter med musiken ur en av mina absoluta favoritfilmer, alla kategorier. Alfred Hitchcocks Vertigo, eller En studie i brott som den heter på svenska. Från 1958. Bernard Herrmann gjorde musiken till väldigt många av Hitchcocks klassiker. Psycho är väl den musik som är mest känd, men även I sista minuten. Och Fåglarna, som inte har någon musik, men han var med som ljudansvarig. Mm-hmm. För att se till att fåglarna som de anlitat kvittrade eller kraxade på rätt sätt. Sen det sista Bernard Herrmann gjorde var nog musiken till Taxi Driver. Scorsese var ett stort Bernard Herrmann-fan och fick honom att skriva det soundtracket. Jag tror att han dog innan filmen var klar.
Mm-hmm, okay.
Men Vertigo är hans mästerverk, tycker jag.
Mm. Och det är Bernard Herrmann eller Hitchcock?
Båda. Ja. Verkligen. Jo, men det är ju tveklöst den bästa Hitchcock-filmen. Och jag är så glad, för jag gick och såg den på Bio Capital här i Stockholm i fjol. Och jag tog med min flickvän och sa att det här är en så obehaglig film och den här, du kommer att älska den. Och så tänkte att det här kommer förmodligen vara som när jag har visat någon annan skräckfilm för henne, och det är kanske någon skräckfilm från 70-talet, och jag pratar om att den är så obehaglig, och sen är det ändå inte så läskigt. Och den här var från 1958, så den kan inte vara speciellt otäck längre. Men hon blev illa berörd.
Mm-hmm. Okay.
Min tjej. Hon tyckte verkligen att hon hajade precis på vilket sätt James Stewarts besatthet i filmen. Det handlar om hur han träffar en kvinna och blir kär i henne, och sen dör hon. Hon begår självmord, kastar sig från ett klocktorn. Och sen får hon syn på en annan kvinna på stan som liknar den första kvinnan. Men den första var blond och den här nya en brunett. Och så blir han ihop med den nya kvinnan och tvingar henne att blondera sig, tvingar henne att klä sig i samma kläder. Sen visar det sig, nu spoilar lite, men det visar sig att det här är egentligen samma person som han har upptäckt igen. Men hans, det otäcka i filmen är egentligen inte så mycket komplotten för att lura honom, utan hans besatthet. Hur han vill styra henne och få henne att bli den här personen som är död. Och den biten kanske ändå är otäckare nu, efter några decennier av feminism och kvinnlig frigörelse. Att han drivs av det, för han är ingen hemsk person, men det är som en mörk kraft som får honom att vilja förändra den här kvinnan. Sen lider han då av vertigo, av svindel. Och förtexterna, som är otroligt vackra, gjorda av Saul Bass, eller Saul Bass, jag har lärt mig om man uttalar hans namn. Det är ju såna här geometriska mönster som man kan skapa genom om man köper såna här plastkugghjul som man stoppar pennan i och sen rullar åt sidan, så får man den typen av mönster.
Mm.
Och det känns som att färdas in i en mans sjuka hjärna.
Det är så skivbolaget Vertigos logga som också snurrar sådär.
Exakt, de gjorde den också. Det finns även ett svenskt bokförlag som heter Vertigo som ger ut subversiv litteratur.
Mm.
Men i alla fall, Vertigo, vi lyssnar väl på Vertigo Prelude, alltså det första man hör i filmen där.
Mm.
De vackra förtexterna sätter igång.
Thank you.
insåg just att min tjej är blond, men hon blonderar sig. Och jag visste inte det när vi blev ihop. Sen när hon berättade så var jag så här, ja, men du måste fortsätta blondera dig. Hon kanske såg delar av mig i James Stewarts rollfigur i Vertigo. Hur han är helt inne på att Kim Novak ska vara blond.
Kan vara.
Det kanske
kan
därför hon blev otäckt. Det kanske inte berodde på filmen. Det kanske bara var att hon...
Precis, nu trillar alla poletterna ni här.
jag har inte tänkt på det förut.
Jag håller mig kvar i 70-talets Europa. Jag är lite fast där, märker jag. Vampyros Lesbos.
Oh.
En spansk-tysk sexploitationfilm från 71, tror jag. Regisserad av spanjoren Jess Franco, eller Jesus Franco.
Och soundtracket har fått undertiteln Vampyros Lesbos Sexadelic Dance Party. Hur vill man ha ett Sexadelic Dance Party?
Och Jess Franco var ju en riktigt legendarisk, eller ökänd sleaze-regissör, får man säga. Han gjorde en jäkla massa filmer under sina peakår. Och det roliga är att han återanvände musik i flera filmer också, så att för att liksom, recycle anda. Och det här var ju liksom billiga exploitation och sexploitation filmer, alltså provokativa filmer som byggde på liksom chocka med våld och sex. Och Vampyros Lesbos är ju då en film om lesbiska vampyrer. Och det är faktiskt en svensk tjej som spelar huvudrollen, Eva Strömberg tror hon heter. Eller hette. Jag tror inte hennes skådespelarkarriär blev så långvarig, mig vetligen. Och ja, vad ska man säga? Det här är väl en typisk Jess Franco-film. Jag personligen är ju ingen stor fan av hans filmer. De är så ofta så jäkla dåliga. Och sega. Jag har några stycken där hemma, men bland annat den här faktiskt. Men grejen just med Vampyros Lesbos är ju soundtracket. Det är fantastiskt. Alltså många av de här exploitation- och sexploitation-filmerna från 60-70-talet har ju grymma soundtrack. Så det är liksom, det är egentligen inte skräckfilmmusik. Vad ska man kalla det? Någon slags funky, easy listening, sväng och grooves liksom. Och det var väl hippt då, tyckte man väl att.
Har du noterat vad skivbolaget heter som gett ut den här musiken?
Nej.
Crippled Dick Hot Wax.
Ja, men faktum är att alltså, den här skivan... Och den,
bästa jag... namnet på ett skivbolag som Motown. Crippled Dick Hot Wax.
Och just, jag tror det är den här utgåvan kom, för den här, det här soundtracket släpptes 1995 på CD igen under just den här titeln Sexadelic Dance Party.
Genom att det här soundtracket syntes ett tag nästan överallt. Om du gick in i så här coola klädaffärer i Paris eller London 1998, då stod den här CD:n i det digipack som du har där framme ofta. Det var musik som spelades en hel del. Så jag tror nog att soundtracket i den här musiken är nog betydligt mer spritt än vad filmen är.
Absolut. Alltså, när den här släpptes då 95 på CD så var det faktiskt en hit. En hit-skiva. Och det låg väl topp 10, tror jag. Nu ska låta vara osäkt. I England, jag vet, Tarantino har använt musik från det här soundtracket också. Oh. I Jackie Brown, tror jag, om man minns rätt. Och Jess Franco, han var ju själv musiker och jazzfantast. Så jag kan ju tänka mig att han faktiskt var rätt... Var lite, han var nog petig mer med musiken än vad filmerna var, om jag får spekulera.
Det är kul att hitta så här små skärvor i Tarantinos stora pussel. Mm. Hur han hela tiden lyckas hitta någonting ur någon gammal B-film som är fantastiskt. Ibland är det kanske bara en bild, ibland är det kanske en replik eller en slinga musik. Och problemet med honom är väl att han sen utser hela filmen till ett mästerverk för att han hittat den här lilla grejen. Jag blev ganska besviken ofta när jag tittat på filmer som Tarantino har sagt är fantastiska. Ja, men som originalversionen av Inglourious Basterds. Mm. Men tycker man att den är bättre än Tarantinos version, då är man ju sjuk i huvudet.
Den har
ju
ingenting med...
Nej, men exakt. Den har ingenting med det att göra. Men ja, men detsamma gäller ju Django-filmerna. Det är klart att Django Unchained är 1000 gånger bättre än de gamla Django-filmerna. Men det är bara det att alla fanboys som gillar Tarantino lite tycker att han, men han har kommersialiserat det var bättre på 70-talet. Nej, det var det inte. Det var inte bättre.
Nej, nej, jag håller med. Den här musiken då till Vampyros Lesbos är skriven av, nu får jag nästan läsa här, för Manfred Hübler och Siegfried Schwab. Säger mig ingenting. Säger det dig någonting?
Jag älskar namnen.
Ja, vi ska lyssna på Droog CX9. Droog CX9 från soundtracket till Vampyros Lesbos.
Och sen hade det känns så 90-tal för mig. Att det, men det här hade kunnat vara musik ur Austin Powers.
Ja, det är bra att laga matmusik har jag upptäckt.
Jag tänkte vi skulle lyssna på musik ur David Lynch första riktiga film Eraserhead. Det är en film som jag upptäckte tack vare Freddy Wadling.
Mm-hmm.
För att återknyta till Laserdisc-klubbar i Göteborg. Freddy Wadling var min stora idol när jag var i tonåren. Och inte bara för att han gjorde fantastisk musik med Cortex och Blue for Two, utan också för att han var en sån cineast. Och hösten 88 minns jag att Slitza hade en kort intervju med honom, och där hade han listat sina bästa filmer. Och jag kände bara till några stycken av de filmerna. Jag tror att år 2001 hade jag sett, och jag hade sett kanske The Shining var med. Men det var en hel rad av filmer som jag inte hade koll på. Eller just det, jag hade sett Blue Velvet också. De var också med. Men jag hade inte sett The Wicker Man eller Dödlig skörd, som jag tror att den hette på listan.
Just det.
De svenska titlarna. Jag hade inte sett Wicker Man. Jag hade inte sett Varga smekning. Jag hade inte sett Aguirre, Guds vrede av Herzog. Jag hade inte sett... Just det, Robocop var med. Den hade jag sett. Men jag hade inte sett Eraserhead.
Nej.
Och den filmen pratade Freddy Wadling om hela tiden. Han brukade också lägga in citat ur filmer i sina låtar. Han hade ganska svårt att komma ihåg låttexter, och det blev enklare för honom att minnas låttexter om låtarna bestod egentligen av filmrepliker.
Mm.
Och Eraserhead är ju en svartvit, hemsk film om en man som lever i ett mystisk industrivärld. Och han tvingas gifta sig med en kvinna som har fött ett märkligt barn som ser ut som en mask. Och sen är det en kvinna som bor bakom elementet i hans lägenhet. En kvinna med stora bölder på kinderna. Och hon tassar ut ur elementet ibland och sjunger en låt som jag tänkte vi skulle lyssna på, som heter Heaven. Där hon sjunger In heaven everything is fine. You've got your good things and I've got mine. Den lilla melodin brukade Freddy Wadling ibland sjunga live. Och jag har även hört den framföras av ett brittiskt gothband som är väldigt förtjust i, som heter Miranda Sex Garden. De gjorde en cover av den här. Jag har hört den har samplats 1000 gånger också. Googla lite här, det är ju tydligen inte bara Miranda Sex Garden och Freddy Wadling som har framfört den här. Pantera brukade inleda sina konserter med den här som intro.
Mm-hmm.
Den har också framförts av Modest Mouse, en annan grupp, en amerikansk grupp. Mm. Och den har spelats av The Pixies.
Okej.
Okay. Du kan prova den. Bauhaus har spelat den. Och Tuxedo Moon har spelat den. The Meteors och Devo.
Oj då. Det var en respektabel skara.
Jag tror man kan inte överskatta David Lynchs enorma betydelse för musik.
Nej, precis. Det är också en, apropå som vi pratade om Argento, som tog musiken minst lika allvarligt som det visuella. Är det någon regissör så är det ju David Lynch som tänker likadant.
Första gången jag hörde talas om Rammstein var i Lynch film Lost Highway.
Mm. 1992 ska vi gå tillbaka till. Var det då Bram Stokers Dracula kom? Då kom också filmen Candyman.
Oh, klassiker.
En bra film, helt okej. Kanske inte en av mina favoriter sådär. Jag har inte sett den här nya filmen som kom här om året.
Jag har glömt att titta på den. Ja. Varför har jag inte sett den? Jag älskar originalet och jag såg om originalet för inte så länge sedan.
Okej, den gör det. Ja, men vad ska man säga lite kort, den handlar om vad är han, Candyman? Han är någon slags demon eller han är någon zombie egentligen, eller han är någon slags person som har dött och återuppstått i någon slags form där han har en stor krok som hand, och om jag minns rätt så är det inte, om man säger Candyman till sin badrumsspegel 3 gånger så kommer han fram eller något.
Jag måste säga det 4 gånger.
Det är 4 gånger, ja. Och den var väl lite halvstor vill jag minnas när den kom. Det var mycket, och det var också sån här som censuren var och klippt i vill jag minnas. Här har ju musiken gjorts av Philip Glass. Och Philip Glass lever han fortfarande? Ja, det gör han, tror jag. Han var ju mer, eller är ju mer känd som konst, han är ju pianist.
Minimalism.
Father. Precis, och gör mycket konstmusik, och han gjorde väl även en del och symfonier och sådär, tror jag, och även en del musik till filmer och kanske lite mer high profile filmer än en skräckfilm, så det är ett ganska kontroversiellt val tycker jag att välja Philip Glass som att skriva skräckfilmsmusik, men det gör han ju med den äran, måste jag säga.
Jag älskar den här filmen.
Mm.
Jag älskar den så mycket att när jag var i Chicago sommaren 2000 för att intervjua R. Kelly av alla människor, så hade jag kom dit kvällen före, och då frågade en taxichaufför om man kunde skjutsa mig till Cabrini Green. Alltså ghettoområdet som skildras i den här filmen.
Ja.
Jag berättade att jag ville se liksom stället där de hade gjort Candyman, och taxichauffören förklarade att nej, men det där finns inte kvar. Det är inget att titta på.
Ja, men det här är ett fascinerande soundtrack. Jag lyssnade faktiskt på så sent som igår kväll. Det är ju verkligen inte ett traditionellt soundtrack. Det är piano, det är mycket körer, det är mycket så här...
Det är körsamplingar.
Ja,
det låter som att man har samplat en kör och sen kört det genom en emulator 2 eller något gammalt synt.
Ja, men precis. Det är ett väldigt märklig och intressant ljudbild och vackert, alltså temat till Helen's Theme, tror jag det heter, det här klassiska pianotemat som sen går över i någon slags kör pålägg på pålägg på pålägg. Vi måste nästan lyssna innan vi pratar om det, tror jag. Helen's Theme från Candyman av Philip Glass. Jag tycker att det är liksom vackert, det är melankoliskt, det är suggestivt och det är obehagligt, allt på samma gång.
Jag sa fel förut, det funkar inte att säga Candyman 4 gånger, man måste säga Candyman 5 gånger i spegeln för att han ska uppenbaras ta sin krok och skära halsen av den, om man nu vill det.
Ja, just det.
Jag bara sett trailern för remaken. Jag vet vad, jag ska gå hem och titta på remaken ikväll, tror jag. Men det fina med trailern är att de återanvänder, och så briljant musikval, de kör Destiny's Child's Say My Name.
Ja, det är strålande. Eller hur? Fredrik Strage, tack så mycket för att du har gjort återbesök i Skivsnack.
Tack för att jag fick vara med och prata skräckfilmsmusik, ett av mina favoritämnen.
Och såklart också stort tack till dig som lyssnar och följer Skivsnack. Vi finns också på sociala medier. Du hittar Skivsnack på YouTube, på Instagram och Facebook. Och Spotify-spellistan med all musik från det här avsnittet hittar du på skivsnack.com. Taket, det vill säga den eminenta Stefan Witerstedt, har i vanlig ordning fixat med grafisk form. Stort tack för det. Ta hand om er så länge, så hörs vi snart igen. Jag heter Stefan Sundberg. Hej då!